diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Har du någon gång hört talas om metabola syndromet? Denna vecka på Lifestyle Talk kommer vi att se vad detta syndrom kan leda till tillsammans med Julia Simon och Per Delange. Stefan Andersson har någon träningstips för de som lider av diabetes. Och jag kommer att laga en smaskig havregrynsgröt. Jag heter Teresa Nubo. Metabola syndromet är en samling av sjukdomar som är associerade med en ökad risk för hjärtsjukdomar, stroke och diabetes. Den kännetecknas av ökad bukfetma, högt blodtryck, höga blodsockerhalter och onormala kolesterolvärden. Julia, du arbetar med personer som redan har diabetes. Ge oss en kort genomgång. Vad är diabetes och vad händer i kroppen?
Diabetes är ett tillstånd där kroppen har svårt att omsätta sockret på grund av att insulinet är nedsatt, insulinproduktionen, eller att insulinet inte kan verka i målceller. Okay. Och därför stannar blodet kvar, därför stannar sockret kvar i blodet.
Det blir för högt.
Det blir för högt.
Okay. Och vad är kopplingen mellan diabetes och hjärtsjukdomar?
Det finns en väldigt stark koppling mellan diabetes och hjärtsjukdom. Om du har diabetes löper du dubbelt så hög risk att drabbas av hjärtsjukdom eller stroke jämfört med någon som inte har diabetes. Okay. Diabetiker kan utveckla hjärtsjukdom eller stroke tidigare i livet. Det finns en tidsaspekt. Mm. Och studier visar att diabetiker löper lika stor risk att drabbas av en hjärtinfarkt som en person som redan har haft en sådan hjärtinfarkt men inte har diabetes, så att risken är högre.
Oj då, det är farligt.
Det är farligt.
Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor?
Det är skillnad. Kvinnorna är skyddade genom kvinnliga hormoner. Så att kvinnor innan klimakteriet i fertil ålder är skyddade mot hjärtsjukdom jämfört med män i samma ålder. Mm. Men när kvinnorna drabbas av diabetes, oavsett ålder, så har de samma risk att drabbas som männen. Eftersom diabetes tar bort dessa skyddande faktorer som moderskapet eller kvinnligheten för med sig.
Okej. Men vad med de som har diabetes och redan har haft en hjärtinfarkt?
De som redan har haft en hjärtinfarkt löper ännu högre risk att få ytterligare infarkter. Okay. Och inte nog men dessa kan få allvarligare konsekvenser. De kan till och med leda till döden, så det är väldigt allvarligt. Mm. Höga blodsockerhalter känns inte. Mm. Diabetes är en smygande sjukdom, man känner inte av det. Mm. Det är inte förrän man tar ett sockerprov som man säger det. Mm. Så att under en längre tid, dessa halter i blodet kan göra att fettet lagras på insidan av cellen. Och dessa pålagningar kan klumpa sig och växa inne i källväggen då och skada den. Det är det som kallas ateroskleros.
Okej. Så vilka är några av de specifika riskfaktorer för hjärtinfarkt för de med diabetes?
Det finns fyra som jag kommer att nämna här. Ja. Och dessa är bukfetma, onormala kolesterolvärden, högt blodtryck och rökning.
Okej. Berätta lite mer, Julia, om dessa.
Övervikt, precis som ordet säger, betyder att det finns mera extra kilo på runt midjan jämfört med höfterna. Mm. Riskerna drabbas av hjärtsjukdom är större vid övervikt eftersom fetma gör att den onda kolesterolen stiger. Okay. Så det produceras mer av den onda kolesterolen och det är den som skadar blodkärlen.
Okej. Okay. Och du nämnde här med den onda kolesterolen. Vad med det här onormala kolesterolvärden?
Den onda kolesterolen kan lagras inne i källväggar vilket gör att de blir smalare, de blir stelare, deras inre diameter blir smalare då. Mm. Och det är främst vener som drabbas, venerna är de som leder blodet till hjärtat. Mm. Men även artärerna kan drabbas, de kan förträngas eller täppas till. Därför kan höga nivåer av kolesterolen öka risken att få hjärtsjukdom.
Okay.
Det finns en annan typ av fett som kallas triglycerider.
Mm.
Och dessa kan också öka risken för hjärtsjukdom när de stiger i blodet.
Och det har också med diabetes att göra?
Det gör det, eftersom man ser en stegring av triglyceriderna när man har diabetes.
Okay. Ja,
och det har att göra med bukfettman.
Mm.
Men det finns även goda nyheter.
Bra, det är vad vi har.
Det finns den kolesterol som kallas den goda kolesterolen, HDL.
Mm.
Och det som det här kolesterolen gör är att den rensar bort dessa pålagringar som den onda kolesterolen har gjort.
Okay.
Så att den städar efter, det kommer och städar. Och all avfall skickas till levern för att förstöras.
Okay.
Men har du för lågt halt av det här goda kolesterolen så löper du risken att drabbas av hjärtsjukdom. Det är inte bra att ha för lite av det goda.
Okej. Okay. Mm. Du nämnde också det här med högt blodtryck.
Det är inte bra att gå med högt blodtryck. Mm. Högt blodtryck känns inte alltid.
Mm.
Det finns de som kan gå med högt blodtryck på 200 utan att känna av det.
Okay.
Det kallas hypertoni när man har högt blodtryck.
Mm.
Vid det höga trycket måste hjärtat arbeta mot ett högre tryck och högre motstånd för att kunna fördela blodet till kroppen.
Mm.
Och högt blodtryck belastar hjärtat. Den belastar blodkärlen som skadas, ökar risken för hjärtinfarkt ökar, och ögonen och njurarna drabbas.
Okej,
okay.
Det låter inte så bra.
Nej, inte alls det.
Vad med rökningen?
Rökningen fördubblar risken att drabbas av hjärtsjukdom.
Okay.
Och rökstopp är att föredra för någon som har diabetes, eftersom den här kombinationen rökning och diabetes leder till att kärlen förträngs. Diabetes gör att det blir en pålagring och rökning gör att kärlen dras ihop så att det blir en dubbel stark effekt där. Rökning ökar även risken för sen komplikationer till diabetes och ögonproblem. Rökning kan skada blodkärlen i de allra minsta kapillärerna i fötter och det leder till att man får problem med sår som kan bli gangrän och den leder till amputation. Och kärlsjuka patienter är de som jag träffar varje dag. De är väldigt många tyvärr.
Oj, det låter inte bra med den där kombinationen.
Nej.
Tack så mycket Julia.
Tack.
En studie som kallas Prevention Program Diabetes har funnit att en livsstilsintervention som inkluderar fysisk aktivitet och en hälsosam fettsnål diet som leder till viktminskning var 2,5 gånger mer effektiv i att förebygga och reversera det metabola syndromet än det läkemedel man normalt använder. Så vi ser att motion är ett effektivt sätt att förebygga metabolt syndrom, ett förstadie till diabetes. Men det hjälper även med behandling av det. Vi kommer att se på någon ny forskning av några av de bästa sätten att motionera att hjälpa dem som har diabetes. Idag diskuterar vi lite kring diabetes och jag har med mig Steffen för att se på det på ett träningsperspektiv. Steffen, finns det något samband mellan diabetes och fysisk aktivitet?
Ja, det verkar faktiskt som att det finns ett ganska starkt samband mellan just fysisk aktivitet och diabetes.
Mm.
Och blodsockerhanteringen som kroppen har påverkas också väldigt starkt av den fysiska aktivitetsnivån.
Okay.
Man kan göra mycket med kosten genom att ändra den till en mer hälsosam kost. Men det behövs träning för att man ska bli frisk helt och hållet.
Okej. Okay. Och kan du förklara lite om fysiologin bakom träningseffekt på diabetes?
Ja, jag tänkte att vi ska kolla lite just på fysiologin för att bättre förstå mekanismerna bakom varför kosten påverkar och varför framförallt träningen påverkar. Och också se lite på olika träningsformer som har visat sig vara effektiva.
Okej.
För de har gjort ny forskning från bland annat Sverige.
Uh-huh.
Som visar att det är faktiskt fettet som man lagrar in i cellerna som hindrar insulinets funktion.
Okej.
Och insulinets funktion, det är ju som vi ser på bilden här, lite som en nyckel. Insulinet används för att öppna upp cellen.
Okay.
Så att sockret kan komma från blodet till cellen.
Okej, okay, så du behöver den här insulin som en nyckel för att komma in i cellen?
Precis. Uh-huh. Och det som händer då är att fett sätter sig i vägen och hindrar då den här funktionen som insulinet har.
Okej, så att som typ fett sitter på nyckeln eller i nyckelhål och man kan inte få in den där nyckeln.
Precis, och då spelar det ingen roll hur mycket insulin man producerar. Det hjälper ändå inte liksom.
Nej, okej.
Så lite förenklat så kan man säga att det vi behöver för att det inte ska bli så här, det är fler och större så kallade mitokondrier.
Mm-hmm. Vad är en mitokondria?
Ja. Man kan säga att det är kroppens små kraftverk. Uh-huh. Det är det som kroppen använder för att omvandla mat till energi som vi kan använda för träning och allt som händer i kroppen.
Att leva.
Ja, precis. Mm. Och en otränad person som inte är fysiskt aktiv, den har små och väldigt få mitokondrier.
Mm.
Och det gör att kroppen då hela tiden måste jobba på högvarv för att producera den energin som behövs.
Okay.
Och då använder sig kroppen av ett väldigt lättillgängligt bränsle och det är kolhydrater.
Okay.
Fettet låter den vara.
Okej, okay, så de tar inte hand om fettet och den ligger kvar.
Precis.
Men så vad kan man göra på ett effektivt sätt att träna upp så man kan bränna det här fett?
Ja, jag tänkte ge tre exempel på träningsformer som forskningen har visat är väldigt effektiva att träna upp just förmågan att bränna fett.
Okay.
Nummer ett, då har vi då att träna på morgonen före frukost.
Okay.
En annan är styrketräning.
Uh-huh.
Och en tredje är att man tränar högintensiv träning.
Okej, okay. Och vad är det som gör just den här typen av träningen så effektiv är bra?
Ja, till skillnad mot träning där du bränner fett så tränar man här framförallt upp förmågan att bränna fett.
Okay.
Självklart kommer man göra av med energi i den här träningen också. Mm. Men det är framförallt det som man är ute efter, att träna upp den här förmågan.
Så med den här typen av träningen så är det inte bara att när man är ute och springer så bränner man fett. Men det hjälper att kroppen kan hela tiden bränna mer fett.
Precis.
Stämmer det?
Man kommer liksom skifta lite grann vilket bränsle man använder. Både när man tränar och när man är i vardagen i vila.
Okay.
Så att man hela tiden använder större andel fett.
Okay.
Och det här kommer då hjälpa kroppen att ta bort det fettet som sitter i vägen. Mm-hmm. För att insulinet ska kunna göra sitt jobb liksom. Och få sockret från blodet till cellen.
Okej.
Okay. Och det som är lite fantastiskt med kroppen är att den är väldigt bra på att anpassa sig.
Mm.
Så om man använder sig av rätt metoder så går den här processen ganska snabbt.
Okay. Man kan, hur snabbt?
Ja, man kan träna upp. Om man är helt otränad så kan man öka på de här antalet och storleken på mitokondrierna med flera 100% på bara några veckor.
Okej.
Okay. Men kroppen är som sagt bra på att anpassa sig så det går snabbt tillbaka också om man inte fortsätter att träna.
Okej, okay, så man måste fortsätta.
Exakt.
Men vad kan jag göra för att träna på det här sättet?
Ja, som jag nämnde så träna före frukost är en väldigt bra grej.
Okej.
Okay. Och det kan ju vara då till exempel något enkelt som promenad eller löpning. Det måste inte vara jättehögintensivt.
Nej.
Men heller inte för lugnt.
Okej, okay, så det är inte något sån promenad, men det är en ganska...
Ja, man vill få upp pulsen och flåset lite grann.
Okej. Okay.
Och det är också bra om det är lite längre än 30 minuter.
Okay.
Så att alla processer hinner komma igång ordentligt.
Mm. Mm.
Andra exemplet var styrketräningen.
Precis.
Och det är ganska smart att det behöver inte vara så jättemycket volym. Man behöver inte hålla på i 2 timmar och lyfta vikter på ett...
Det är bra nyheter för någon som jag.
Exakt. Man behöver heller inte göra jättemånga olika övningar.
Okay.
Men däremot så är det viktigt att belastningen är rätt. Det måste vara ganska tungt.
Mm.
Man ska orka egentligen 8-12 repetitioner av en övning. Sen ska man liksom inte orka mer, lyfta mer.
Okej, okay, så de är väldigt tunga.
Ja, det behöver det vara för att man ska få den här effekten då.
Mm.
Men man behöver också tänka då på att börjar man med styrketräning och inte har gjort det förut, så att man tar det lite lugnt i början.
Ja, precis.
Så man inte gör fel teknik och skadar sig.
Mm, precis. Och den här högintensiv?
Ja, det har forskningen visat att även om träningen är ganska kort så har det ganska stora effekter på vissa funktioner i kroppen.
Mm-hmm.
Och med högintensiv så tränar man någon form av intervaller.
Okej, okay. Förklara lite vad det är.
Ja, det kan vara till exempel då i löpning att man springer väldigt snabbt i 20-30 sekunder.
Mm-hmm.
Och sen stannar man och vilar en minut.
Okay.
Och sen repeterar man det kanske 8-10 gånger.
Så det är väldigt korta passer.
Ja, precis.
Aha.
Men då måste det också vara en ganska hög intensitet. Så att man, skulle man fortsätta i en hel minut så skulle man ju inte orka fortsätta längre sen.
Nej, så att, precis. Så det verkligen pushar på det.
Precis.
Mm. Mm.
Ja, all typ av träning kommer ju kunna hjälpa dig att få kontroll på diabetes och blodsockret. Men just den nya forskningen visar att det här är väldigt effektiva sätt att använda sig av. Och sen är det ju positivt också att den här träningen hjälper ju mot många andra hälsoproblem och inte bara mot diabetes.
Okej. Men tack Stefan.
Tack.
Vi har sett tips från Stefan hur man kan minska risken för diabetes genom fysisk aktivitet. De som har diabetes löper ett större risk för hjärt- och kärlsjukdomar, som Per kommer att prata mer om nu.
Det är en del av det som är viktigt. inte kan göra det. Du kan tycka att det blir fattigt för blodomfrihet, men att det blir öppet för att det är kulturen i det här fattigt. Visst är det inte kulturen i det här fattigt. Bara det går lite tyst bättre, kan du bara säga han, gå in till det här fattigt. Och glömma det här fattigt. Lite fram i sin tolkande och på det här minnet.
Behöver vi mer hälsosamt mat, mer av det goda och mindre av det dåliga. Och det är precis det vi ska laga idag med det här havregrynsgröt. Det är en bakad havregrynsgröt. Det ser väldigt gott ut, det doftar gott. Det är en väldigt bra sätt att börja din dag på, och min dag. Det är en av mina favoritrecepter. Så då ska vi gå och sätta igång med den här gröten. Och jag har redan börjat här. Med vatten. Jag har lagt i 5 deciliter vatten här och började koka upp den. Så ska jag där. Yes, och den börjar koka. Då ska vi lägga till sojamjölk, 5 deciliter till. Så vi har en liter vätska totalt. Och den ska koka upp. Där. Och det tar lite tid, men jag tänkte medan den kokar kunde jag berätta att nyligen har forskare undersökt vilken kostvanor som är associerad med lägre risk för metabolt syndrom. I en analys granskade de 3 olika typer kostvanor: vegetarian, semi-vegetarian och icke-vegetarian. De jämförde kostvanorna hos deltagarna med mediemått, blodtrycket, blodfettsnivåerna och känslighet för insulin. De kom fram till att de som åt vegetarisk kost hade bättre hälsoprofil och mindre risk för metabolt syndrom. Det vill säga en mindre risk för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Så, då ska vi laga något hälsosamt som också smakar gott. Och det här är en av mina favoritrecept. Den här håller på att koka upp. Och då ska vi sätta igång här borta med lite havregryn. Eftersom det är bakad havregryn, då behöver vi det också. Och så har vi lite kokosflingor. Det här är det som ger smaken. Det är något som tar mig ungefär 5-10 minuter att blanda ihop på morgonen. Och sen tar det lite tid att baka, men inte så lång tid. Oftast gör jag det på morgonen innan jag går och gör mig i ordning, innan jag duschar och klär på mig och sånt. Och så är den klar, när jag är klar att äta. Så har vi havregryn och kokosflingor. Man behöver lite salt. Det är inte så mycket, bara lite. Ska vi se, ja. Cirka en tesked. Där. Och sen har vi lite olja. Man kan använda rapsolja eller olivolja. Det beror på smak. Och sen kommer de här klistriga, kladdiga dadlar. Och vi ska se hur vi ska hantera dem. Så att vi inte blir alldeles för klistrig. Jag har hackat det mesta här. Men jag tänkte jag ska visa er med dadlar. Någonting som man ska definitivt tänka på när man har dem. Och det är att även om de står annorlunda på förpackningen så har de en liten sten. Och det är inte något som man vill tygga på. Det gör ont och det kan knäcka en tänd. Så det ska man vara väldigt försiktig och vara säker på att man har fått ut alla sten när man jobbar med de här dadlarna. Så att det inte blir någon olycklig frukost. Så. Då har vi. Jag vill lämna den sista där. Det är för kladdig. Och så ska vi se om vi kan blanda ihop den här. Det blir lite svårt med dadlarna, men jag tror vi klarar oss. Så. Och idén är att man ska jämfördela dadlarna med havregrynet och det andra. Vi får se om vi lyckas med det. Ska vi kolla och se hur det går här. Vad bra, perfekt. Titta, det var precis det vi var här. Så har vattnet kokt upp och mjölken. Så ska vi hela över det här. Och det är väldigt viktigt att man har varmt vätska, kokande varmt vätska, så att det här receptet blir bra. Eller så blir det kanske lite klistrig och inte så fint och krispig. Och det är det som jag gillar, att med det här receptet att det blir krispig på utsidan och sen mjuk och fin på insidan. Så blandar man ihop det här lite grann. Inte så mycket. Se om vi kan dela upp dem här. Oj, sen. Så. Jag skrämde den där stackars spis. Så. Så ska man hela över den i en form. Och baka den. Och vi ska se om vi kan göra det utan att ha det överallt. Så. Gick det bra? Så. Så är det bara enkelt, lätt. Sätt den in i ugnen och baka den. Cirka 25-30 minuter. Här från Lifestyle Talk är vi tillbaka nästa vecka med ett nytt och intressant program för dig som är intresserad i en mer hälsosam och aktiv livsstil. Vi ses!